Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ännu en vecka med Gentlemanualens officiella timekeeper, Tag Heuer.
Yes! Vi pratade ju bensin och brända däck. Lät lite fel där, men burnouts i alla fall.
Härliga dofter.
Precis. Racingklockornas racingklockor.
Mm.
Faktiskt.
Och vi pratade Autavia.
Jag kan fortfarande inte släppa den där brons med brunt band och brun tavla.
Nej, den är härlig. Den kommer man se bildmässigt framöver också. Om man håller ögonen öppna. Men den här veckan har turen kommit till en annan klassiker.
Lite av en, skulle jag vilja säga, av de största klockikonerna genom alla tider.
Ja, alltså verkligen. Den här modellen är en solklar samlarklassiker om man hittar rätt referens.
Garanterat topp 10, alla varumärken, alla årtionden, århundraden skulle jag ändå säga ur ett liksom... Ja, ikonperspektiv faktiskt.
Verkligen. En modell som har blivit en ikon och uppnått sin ikonstatus mycket tack vare en film.
Väldigt kreativ marknadsföring. Mm. Extremt smakfull placering faktiskt.
Inte bara på grund av film, för det är ju ett hantverk och en design också som är spännande. Det kanske är läge att kläcka vilken modell vi talar om.
Vi pratar såklart om Tag Heuer Monaco.
Mm.
50-åringen.
Fyller 50 år i år alltså. Och den klassiska fyrkantiga modellen.
Precis.
Som vi har framför oss här idag. Faktiskt en replika av originalet från 69.
Och replika betyder alltså inte att den är fake.
Nej.
Utan att den är en hommage till originalmodellen 1133. Kan den heta det?
Du är ju referensernas mästare,
jag tror
så
det.
Jag litar på dig.
Som lanserades då 1969.
Mm. Och det enda som skiljer då, den modellen som vi har framför oss kan vi säga också, den finns ju då i butik.
Precis, så det är ju verkligen entusiastversionernas, alltså entusiasternas version kanske man
verkligen.
Ska säga.
Verkligen. Blå tavla, den har vita kronograf subdials.
Precis. Röda detaljer så som den löpande då sekundvisan som kronografen snurrar på samt svart perforerat läderband. Det här
är det.
Så mycket 70-tal alltså.
Ja, det är det verkligen. Det här perforerade är ju så mycket racing, väldigt härligt följsamt band på den här.
Men det är ju intressant där. Klockan fyller 50 år.
Mm.
Och vad var det då som hände 1969 egentligen? Varför blev det här en sån stor grej, den här klockan?
Vi nämnde filmen, men mycket tack vare att det här då, enligt många, är det första automatiska kronografverket.
Exakt. Den här kapprustningen, eller kapplöpningen, eller vad man säger så, med Zenit om vem var det som gjorde det första automatiska kronografverket. Och det var ju då filmen vi syftar till är Le Mans, och den kom först 2 år senare, 1971. Och det är där modellen verkligen tar fart, tror jag, försäljningsmässigt.
Verkligen.
Kombinationen med att man har någonting helt nytt och innovativt, men inte minst en ganska så snygg och populär Steve McQueen.
Precis så.
Som bär den.
Som ju ville se ut som sin racinginstruktör.
Är det så? Det här är ju svinhäftigt. Det har inte jag tänkt på. Att.
Jag vill ha den klocka som han har.
Just det, för att Steve McQueen var ju racing på riktigt.
Mm.
Precis som Paul Newman var det, så Steve McQueen var ju verkligen, det var ju inte någon, han var en bra skådis, men han var ju en bättre racingförare.
Så var det. Och därför så blev det var helt enkelt inte förbestämt att det skulle vara den här Monacon som skulle vara med i filmen, utan det var Steve himself som fattade det beslutet, för att det var så han ville se ut.
Och jag tycker det är så jäkla coolt att originalet, precis som den här homagen som vi har framför oss, så sitter ju kronan på vänster sida av boetten.
Aha.
Vet du varför den gör det, Pelle?
Nej, men nu gör jag ju faktiskt det. Och det är ju en väldigt kaxig förklaring som ligger bakom det här. Men jag tänker att du får förklara.
Ja, ryktet säger i alla fall, om jag har förstått det rätt, att man valde att, då det här var det första automatiska kronografverket, alltså den första kronografen man inte behövde vrida upp, då ville man på ett lite diskret men ändå håll käften sätt markera det genom att placera den på andra sidan, där den egentligen blev mycket svårare att använda då.
För den behöver ju inte ligga på högersidan.
Exakt.
För att nu ligger den i ett läge där man kan använda den när man ska ställa tiden helt enkelt.
Precis, och det gör man alltid när man har tagit av sig klockan i alla
Exakt.
Fall.
Exakt.
Så den mäter 39 mm, fyrkantig design, ja. Vilket gör att den bärs ju aningen större än vad 39 mm i en rund klocka skulle kännas
ja.
Som. Så, och det är ju en väldigt så här, det är en extremt manlig klocka om man nu pratar racing, högoktan. Det är liksom...
Verkligen.
Det är ju extremt cool klassiker. Det måste jag
ja,
säga.
Men det är det.
Och särskilt med den originalversionen med den här klarblå tavlan, vita register och röda inslag.
En legend.
Det kan man väl enkelt uttrycka det.
Det var ju då Joe Siffert.
Såklart. Nu är jag med.
Som... Steve McQueen snodde stilen av.
Exakt.
Helt enkelt. Vi kommer att återkomma till både Monacon men inte minst Tag Heuer. Det gör vi i nästa vecka. Gött att se dig.
Det är samma, Pelle. Verkligen.
Du, tusenvattan har inte snålat på dig.
Tänker du att jag har fått lampa i facet?
Du har fått god färg.
Tack så mycket, Pelle. Vad snällt. Jag har varit på sydligare breddgrader faktiskt.
Ja. Var det härligt?
Det var fantastiskt. Jag hörde ju på via internet att det inte var lika fantastiskt här hemma i Stockholm under den här veckan jag var borta.
Nej.
Det var nästan snö.
Nej, men det var inte nästan snö. Det snöade flera gånger.
Ja, det gjorde det inte på Rivieran, kan jag säga.
Nej.
Det var väldigt mysigt. Jag var nere i Frankrike, i Antibes. Och för första gången måste jag säga, så såg jag någonting mer än Antibes. För det är nästan så att man skäms. Alltså. Jag har varit där så många år, men aldrig riktigt utforskat mer än de här... dels de större städerna som Cannes, Nice, Monaco. Men nu fick jag möjligheten att se exempelvis S. Kan vara den vackraste staden jag har sett i hela mitt liv.
Otroligt vackert.
Herregud, och jag kan bara en varm rekommendation till alla lyssnare. Om man har alldeles för mycket pengar, men också alldeles för god smak, då kan man ta sig en natt eller en månad, beroende på precis hur mycket pengar man har, på Hotel Chèvre d'Or, alltså den gyllene geten i S. Det är extremt smakfullt, det hotellet.
Det är otroligt vackert.
Väldigt fin utsikt.
Om man vill googla så stavas det E-Z-E-S.
Precis.
Eller S.
Så kan man ta en liten middag på Chateau Essa, som S fast med A på slutet. Också väldigt trevligt. Också väldigt bra utsikt. Fantastisk. De har avsmakningsmeny, men de har också à la carte. Lite på den dyrare sidan, men det är i alla fall topp tre av de bästa matupplevelserna jag någonsin har haft.
Det här är ju en by, kan man nog säga, som är belägen uppe i bergen.
Vet du vad jag fick reda på? Eller det här, jag utgår från att det är sant, men jag fick berättat för mig att S, slottet i S, eller själva staden, det är det som har legat som inspiration till Disney-slottet.
Oj!
Alltså, det är ju inte exakt samma, men det ser ut så i alla fall.
Men bara slottet för att... som nu är helt övergivet och bara en...
Det vet faktiskt, jag vet inte mer än så.
Men det är en bra historia.
Ja, men det är mer att, jag vågar inte ta gift på att det faktiskt var det som låg till grund för designen. Men om man vill få, okay, en bild lite av hur det här ser ut, så är det liksom ett klassiskt sagoslott på en kulle, liksom, väldigt högt upp. Det här... Otroligt vackert.
Ja, det är det verkligen.
En liten biltur bort från vattnet bara.
Väldigt fint. Men åkte du med incheckat bagage? Ja.
Nej, bara handbagage.
Bara handbagage?
Jag har så mycket grejer i huset vid det här laget så att jag försöker att inte packa mer.
Men du, vi pratade ju tote bags i förra avsnittet. Fick den åka med på resan då, eller?
Ja, du menar den svarta från Baron som jag pratade om?
Precis.
Nej, den blev stulen 2 timmar efter vi hade spelat in vår förra podd.
Du skojar?
Nej, det gör jag inte.
Vadå? Den svarta tote, din älskling?
I mocka, ja. Den blev stulen. Med min dator i, det vill säga halva mitt liv i. Det var alltså... ungefär det... Jag var minst nöjd med den veckan.
Men vadå? Så att vi spelade in podden och den var med oss här i studion och sen så blev den stulen?
Ja, käka lunch, ställde den 10 centimeter från mitt ben under en sån här bardisk, om man säger så, där man kan sitta så här lite längre bardiskar. Kommer liksom ihåg att den höll på att välta omkull, så jag ställde upp den en gång till. Sitter kvar på min plats, äter, tar kanske 20 minuter, varpå jag tittar ner när vi ska gå och den är totalt borta. Finns ingenstans den kan ha ramlat ner någonting. Klassisk ficktjuv.
Men alltså, har du varit med om något liknande i Stockholm?
Jag har faktiskt aldrig det.
Inte jag heller, ta i trä.
Väldigt förskonad. Ja, exakt, ta i trä. Det är ju faktiskt hemskt hur liksom opraktiskt det är att bli bestulen. För det är liksom självklart en sak, bara kränkningen i att någon tar en sak. Men det finns alltså mängden administrativt strul man går igenom med att liksom...
Ja, men du får ju lägga på en extra arbetsvecka för att,
exakt,
för att reda ut. Sen är det den ekonomiska biten.
Ja, och så är liksom... det försäkring och polis och hela
lösenord och...
Ja. Jag hade faktiskt tur dock att jag hade backat upp det viktiga på datorn.
Okay.
Det viktigaste, ska man väl säga. Mm. Så det var inte 100%, men det var ändå så här, det kunde varit värre. Men om någon lyssnar och känner sig skyldig till det här, så ja, det var inte kul.
Får man fråga om det eventuellt fanns kamerabevakning på stället du var på, eller?
Det hoppas jag absolut. Men om någon istället vill undvika att göra det här till ett större problem så är det väl smakfullt att lämna in den till polisen och säga att man hittar den kanske. Kommer de säkert kontakta mig om den.
Hör ni det nu?
Nej, det, man ska inte hänga läpp över det.
Nej, jo, det kan man väl få göra.
Det behövdes nog ett par dagar i Antibes för att komma över den där första chocken. Men nu känns jobbigt. Det bättre faktiskt.
Tänk på det alla som blir bestulna. Unna er en 5 dagar.
I S, Saint-Tropez och Saint Paul de Vence skulle jag rekommendera.
Tips från coacherna.
Ja.
Häng inte läpp på hemmaplan.
Nej, det blir så mycket bättre när man kommer ner till Europa.
Packa handbagage.
Exakt.
Och dra ner. Ta morgonkråkan.
Jag hade fortfarande velat flyga den där, alltså. En liten Concorde. Jag skulle vilja veta, vad hade det tagit att flyga Concorde till södra Frankrike?
40 minuter, eller?
Oj.
Nej, jag vet inte, men typ, kanske.
Alltså, det här får vi kolla upp.
Men
vi fick ju faktiskt ett mail om det här med Concorde.
Någon som visste väldigt mycket.
Som fantastiskt, som faktiskt visade att den var inte en sån stor säkerhetsrisk som den har målats upp till.
Det kändes som att det här var en lobbyist som hade skickat det här mejlet, men det vet vi inte riktigt.
Ja, men å andra sidan med allt man har hört nu om Norwegian, alltså det är inte bara Norwegian, men Boeing, de här, vad är det de heter? 737 Max 8 eller något sånt där. Jag menar, de är inte ens kul att flyga. Tänk att flyga Concorde.
Det var ju ett,
med mindre risk.
Visst, litet Aeroflot-plan också som
ja, det var det.
Unnade sig en lite sen Valborgs eld här också.
Uff, fy fan.
Häromdagen.
Men jag menar bara att enligt honom så var säkerheten högre på Concorde än vad den har målats upp till. Men det hade aldrig gått att introducera planet igen på grund av att det hade inte varit i tiden, varken Nej. Miljömässigt eller tekniskt kanske.
Nej. Men du nämnde ju då att du har en kläduppsättning minst där nere i Frankrike. Hur gick du klädd nu när...
Det var det som det nästan alltid är för min del. Ganska lite dressat faktiskt.
Uh-huh.
Inga slipsar. Men någon dag så var det väl en liten grön bomullskostym som jag har pratat om.
Ja, det var det.
Ja, den fick följa med.
Men, favoriten?
Ja, annars hade jag en... Det här kommer du bli förvånad över, tror jag, att höra. Svart pop... Alltså inte popover, men svart shirt jacket eller overshirt i, alltså svart linne.
Oj, det låter väldigt snyggt.
Det var väldigt snyggt. Från Shirtonomy.
Härligt.
Som jag har typ med antingen jeans, vit t-shirt om man ska vara väldigt ledig, svarta Belgian shoes, eller kan man ha det nästan med lite så här rostbruna, tobaksbruna toner.
Snyggt. Svart linne är så förbaskat snyggt.
Ja, och den här
och
modellen
när den blir lite
är...
tvättad också så blir den...
Det här är liksom lite som en safarijacka i designen, fast utan axelklaffar och sånt. Ja, sjukt snygg faktiskt.
Jag har en svart linne skjorta i... Med sån här bowlingkrage kan man säga.
Exakt, exakt.
Ja, det.
Ja, det här är bara som en tjock version av det. Så att tyget är liksom mer, ja men, nästan som ett kavajtyg. Liksom. Vilket gör att det blir en overshirt. Så att du har den över en skjorta eller över en tunnstickad tröja eller t-shirt eller något sånt där. Perfekt också när det var... Det är ju inte högsommar där nere. Så man ligger på 17-18 grader dagtid och kanske 10-12 på kvällen. Då är det ganska skönt att ha ett litet ytterplagg utan att det behöver vara en något varmare liksom. Men
gött.
Ja, schyssta linnebyxor, en seersöker-skjorta kanske, mycket loafers.
Blev det något gott i glasen nu? Jag tänkte om det är väldigt varmt så bör man ju tänka på det här med vätskebalansen.
Ja, absolut. Vi har ju varit inne på det här innan, men det är väldigt gott med små öl där nere.
Det blir så mycket kallare.
Ja,
och de behåller ju kylan.
Den gör ju det. Och kolsyran, kylan, och det är också någonting väldigt liksom elegant att kunna slå sig ner, tycker jag. Och innan man riktigt har bestämt vad man ska äta eller dricka i övrigt, så tar man 4 eller 6 eller 2 små öl, beroende på hur många man är i sällskapet. Och så kan man sitta där och läppja lite på den, och det är ingen liksom... Det är inget Everest att bestiga, om man säger så.
Nej, och det är ju, i alla fall för mig, så är det ju halva nöjet med det här, är ju att det är så jäkla snyggt också.
Ja, det är ju det.
Vi fick ju faktiskt ett tips från en läsare om att Systembolaget har ju en 25 centiliters öl.
Just det.
Och om jag minns rätt så heter den här... Den heter Bavaria.
Ja, precis.
Vill jag minnas. Och jag testade den. Det var inte något fel på den.
Nej, men det där. Jag har faktiskt druckit den. Den är jättegod, tycker jag. Jag har ju också i de här sammanhangen, där det är lite varmt, man sitter och har det trevligt liksom i södra Europa, absolut inget emot en enklare ljus lager. Lik där. Mina favoriter där nere i Kronenburg. Antingen den vanliga, som är egentligen en ganska enkel öl. Eller 1664, som är deras...
Lite sötare.
Ja, och lite mer premiumkänsla kanske, även om det fortfarande är en... Ja, men det är väl deras Peroni då, skulle man kunna säga. Sen är det ju väldigt gott med ett litet glas rosévin, faktiskt.
Det kan komma ner.
Väldigt ljust.
Mm.
Det drack vi ett väldigt, väldigt gott rosé i Saint Paul de Vence, som är som en konstnärsstad mitt upp i bergen från, ja, men i höjd med Nice ungefär. Jättetrevligt litet vinställe. Kommer tyvärr inte ihåg vad vinet hette, för det var lokalt, det här var en specialist, han var liksom, han älskar vin och han älskar konst och tog in små partier av det han gillade. Väldigt udda grej. Det var inte någon minuti eller någon,
nej.
Liksom så här mer känd historia. Och det här var... Färgen på det var... Du vet, vi älskar ju... Och vi pratar ju mycket om rosé som är ljusare än vitt. Liksom. Det är ju fruktansvärt gott. Och det är ju det jag försöker dricka ofta. Det här var nästan som ett vitt. Alltså det här var nästan lite... Jag tror han kallade det grey. För det blev nästan lite åt så här... Ja, det var... Sjukt intressant.
Nästan som missfärgat liksom.
Ja, men typ, fast det såg fortfarande jättegott ut. Det såg inte förfärligt ut, men det var nästan lite, alltså, gulgrå. Det var inte så rosa som man är förknippad med. Och det fanns biologiska viner, det var liksom, ja, det fanns väldigt mycket mysiga, spännande, just liksom, han brydde sig om produkten. Så det var kul.
Han gillade det där.
Ja. Varmt rekommenderar den stan också. Också väldigt vacker uppe på en höjd. Ser ut som Antibes fast uppe i bergen.
Gud vad härligt. Jag här hemma i Snöyren då.
Ja.
Så unnade jag mig, vi har ju pratat om den förut, men den här nya Marschandorn 2012.
Just det.
Det förgyllde min Snöyre här hemma.
Den är inte dum.
Nej.
Den kan faktiskt värma upp ett kylslaget hjärta så här.
Du säger det så vackert faktiskt. Men apropå vårkvisten nu,
ja.
Så tänker jag på att med vetskapen om att vi har en hel del lyssnare som inte är supergamla, så är det nu många som kommer att köpa sin möjligen första kostym.
Ja, det är ganska stor sannolikhet.
Och är det någon, eller några man ska lyssna på då, då är det faktiskt oss.
Ja, men det tycker jag faktiskt. Vi ska ju göra vårt absolut yttersta för att vägleda i den djungeln. För den är inte det lättaste.
Nej, men alltså verkligen. Och jag tänker att vi ska hålla den delen av lyssnarna i handen nu. När de ska... köpa sin eventuellt första, eller så har man köpt sin första och var inte riktigt nöjd där, utan man vill, hur kan det här bli bättre?
Vi kanske inte ska begränsa det till att man, det här måste vara ens första. Nej. Utan de här tipsen tycker jag faktiskt kan gå appellerar på din femte eller tionde kostym. Absolut. Också. Men lite såna här grundläggande idéer och tankar, ja, som vi tycker är viktigt.
Men vi kör igång, tycker jag.
Ja.
Våra smartaste och säkraste tips till till kostymköpet.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja. Då säger jag så här. Första, och det här är verkligen för mig, det finns inget alternativ här.
Mm.
Den första, eller den viktigaste kostymen ur ett kostymbärarperspektiv är i ull.
Mm.
Inte nödvändigtvis flanell eller tweed, utan en liksom borstad four season, alltså en ullkvalitet som fungerar minst 3 säsonger om året.
Mm.
Det skulle jag säga.
Och om man ska gå ner ännu mer i detalj, så kan man säga att den ska inte ha så mycket struktur.
Exakt.
Ganska, den ska slät. Vara ganska slät, ja.
Det kan vara någon väldigt liten, ska man säga, något pyttelitet gåsöga eller någon liten fiskben. Men den ska vara så diskret så att du nästan ska behöva liksom CSI-utrustning för att kunna urskilja den. Men det är, nästa del, tycker jag, är att den bör vara i det mörkare spektret.
Mm.
Och det här är alltså inte bara för vad vi tycker är snyggt eller inte snyggt.
Utan det handlar om användbarhet.
Precis, att det finns x antal situationer än idag där man bör ha en kostym. Och för de situationerna så är de här tipsen mest användbart och lämpligt.
Och det du nämnde, för att bara lite mer detaljerad, det här med ull. Ullen gör ju kostymen till... Den gör ju kostymen formell på ett sätt som därmed gör den användbar.
Exakt.
Vid exempelvis student, jubileer eller...
Första arbetskostymen.
Någon fyller jämnt och det ska vara en middag.
Bröllop.
Och så,
alla sådana saker. Där till exempel våran då favorit för våren, bomullskostymen, kanske faktiskt inte är ett lika bra val just som första.
Nej.
Eller den typen av
det
kostym.
Det är ingen första kostym, ska jag säga, även om
Nej.
Den hänger längst fram i min garderob just
och
nu.
Och så. Den kanske kommer till mer användning över ett år för att det finns fler lediga situationer den kan användas. Men den fyller inte de viktigaste funktionerna, och det är formalitetsnivån och... färgen liksom.
Exakt. Och du var ju inne på mörka toner. Jag skulle nog vilja säga blått. Om man ska satsa på en.
Definitivt.
Grått kan ju vara magiskt snyggt. Men är det bara en så är det blå. Den här mörka marin.
Ja, precis. Den behöver inte vara kanske så midnattsblå som en smoking behöver vara för att vara blå. Men den definitivt mörkt, mörkt blå. Inte de här Napoli-blå mellan blå tonerna. För då tycker jag, då är man nere i liksom bomullskostymskänsla oavsett material. För att det blir ledigare liksom. Men har du tänkt på det? Är det bara jag eller känns det inte som att en grå kostym kan vara ljusare än en blå och fortfarande kännas kanske lite mer formell?
Alltså, jag förstår vad du menar, det är intressant.
Om jag har ett par grå frescobyxor som är en del av en kostym på mig. Jag har den kostymen, jag skulle kalla den mellan till ljusgrå. Den kostymen har jag känt mig, alltså med vit skjorta och ganska sober slips, så har jag känt mig jättebekväm på bröllop. Men hade jag haft en ljusblå kostym så hade jag känt mig som Adam Sandler i någon parodi. Liksom.
Men har du den grå tonen även på vinterbröllop?
Nej, det skulle jag nog inte ha. Och jag skulle ändå säga att grafitgrå eller mörkgrå kanske är mer lämpligt. Jag menar bara att blå så måste den vara mörk. Grå så finns det liksom kanske för mig ett spektra där den kan vara något ljusare.
Ja. Nej, men jag är märkligt. Helt med. Jag är helt med.
Och jag tycker också att en grå kostym är snyggt till en typ av färger och skor där den liksom verkligen rimmar, medan den blå kanske är snyggt till några andra och så har de några som överlappar såklart.
Ja. Kan bara instämma.
Jag gillar ju ganska kalla och monotona kopplingar till den grå. Att man kanske inte slänger in så starka färger utan mer vinrött eller grått eller svart. Alltså,
nu talar du matchningskomponenter.
Precis.
Ja.
När man till exempel snarare en vit skjorta än en du vet, klarare blå till en grå kostym. Snarare
det
kanske
blir ju striktare, mer formellt, många gånger mer elegant.
Tänk mer Cary Grant. Och den blå tycker jag är magiskt med liksom ljusblårandiga skjortor, blå skjortor, orangea slips. Alltså saker, där vinrött. Alltså det finns massa färger man kan addera. Bruna skor, mycket bättre till en blå kostym. Inte ljusbruna, men mörkbruna skor. Mm. Ser fantastiskt ut.
Vi har sagt ull.
Färg.
Och vi har sagt blått. Och
ska vi kika på modellen då?
Vi gör det. Vi går ner där nu.
Jag skulle nog faktiskt vilja ändå säga att den ska vara enkelknäppt.
Mm.
För att hur snyggt det än är med dubbelknäppt kostym, så är det inte den första kostymen du har. Fast den har börjat etablera sig så mycket i vårt mode och det är inte lika i ögonfallande längre, så är det fortfarande liksom, för att fylla exakt det vi har pratat om nu, då är det nog fortfarande enkelknäppt med antingen med trubbiga eller spetsiga slag. Kanske allra säkrast skulle vara trubbiga, men snyggast kanske spetsiga.
Om man vill googla en dubbelknäppt kostym, så tycker jag man ska googla den japanska kejsaren. Han heter väl Akihito, som abdikerade i veckan.
Just det. Det här
jag
hade
tror
jag
aldrig han
lite.
Har burit enkelknäppt en endaste gång.
Men det är ju intressant det där, för det går ju i perioder. Under vissa delar av historien så har ju dubbelknäppt varit det absolut självklara valet.
Ja, som sagt var, han var i alla fall kejsare och då kanske svårt att jämföra sig med en sån personlighet, och då är det någon yrkeskår är väl lite fel kanske, men personlighet, så är det väl just kejsare och kungligheter som har möjlighet, och det blir mer formellt.
Mm. Det är faktiskt sant. Ja, även om det egentligen inte tekniskt sett ska vara någon formell skillnad, nej, så uppfattas det, som du säger, mer militärinspirerat, mer formellt, mer liksom stängt och strikt.
Du kan ju ha en vit linnekostym som är dubbel. Kan vara hur snyggt som helst, men det blir ju lite mer formellt. Grej. Det blir mer...
Men definitivt en enkelknäppt. Det är alltid det här, det kan ju vara lite tråkigt, men slagen på kostymen ska ju vara balanserad efter bäran.
Mm.
Bägge vi föredrar ju åt det bredare hållet, och då menar vi kanske runt 10 centimeter. Men det är också så här, är man extremt bredaxlad, ja, då kan man ha lite bredare slag. För det är avståndet mellan axelspets och där slaget börjar, alltså det här vet där skjortan syns, blir ju större. Men har man liksom axelbredd 44, då kommer 10 cm se ut som 15. Det kommer bli liksom...
Två elefantöron som ligger där.
Och det är viktigt, och det är det klassisk rederi handlar om mycket, att anpassa proportioner efter person liksom. Alltså att förstärka bärarens axelbredd. Om man har lite, till exempel som jag, sluttande axlar, så vill man göra ett mer atletiskt intryck genom att man förlänger axeln lite. Man markerar midjan för att se smalare ut. Och man höjer midjan för att ge intrycket av längre ben. Som är såna här tre grejer som man alltid har påstått vara estetiskt tilltalande karaktärsdrag typ. Så det är sådana små grejer tycker jag.
Skräddaren, även benämnd trollaren.
Sen tycker jag det är på en sån första kostym klart snyggast att ha passpoalfickor. Alltså inte de här påsfickorna eller
patchpocket. Utan på fickorna, nej.
Precis.
Nej, det blir ju också mer informellt.
Exakt, och det är skitsnyggt på en ledig kostym.
Inte minst på bomull.
Absolut, absolut. Så undvik alla såna här... Om man säger så, överdrivna grejer. Mm. Den första kostymen, den köper man för att ha när man behöver den. Den andra kostymen, eller tredje kanske, är en helt annan sak. Men det kan vi komma tillbaks till senare. Men jag skulle säga, det är fortfarande så här. Du ska inte märkas, men ändå göra ett intryck.
Politikerklädseln.
Ja, fast med bra passform, vettiga material och en schysst konstruktion.
Mm.
Det kommer vara natt och dag. Det bästa som finns klädmässigt när någon... Man kan inte sätta fingret på vad det är när man ser någon.
Ska vi ta lite passform också när vi ändå är igång nu? Så vi bockar av det här något av det viktigaste.
Ja.
För att om den inte sitter bra så måste... byxan och kavajen justeras. Annars så...
Det är det första man bör göra, och det är snarare regeln undantag på en färdigsydd kostym, en konfektionskostym man köper i handeln. Sen behöver det inte vara så jättedyrt. Men korta byxan eller länga byxan, men alltså korrigera byxlängden är väl den vanligaste missen folk gör, att de inte gör det. De låter dem hänga där nere och liksom... bygga upp sig på skon.
Man kanske tycker att den sitter ganska bra i midjan och sen så är man lite stressad eller ointresserad. Och sen så lämnar man butiken.
Det tycker jag är en detalj som ofta lite glöms av. Att det bästa sättet att uppnå bra passform på en byxa, det är att se till att den verkligen sitter bra i midjan just. För drar man upp byxan där den ska sitta, spelar ingen roll om det är hög eller låg midja. Ett par kostymbyxor ska under inga omständigheter ha häng. Eller sitta lågt som vissa bär jeans till exempel. Det spelar liksom ingen roll, för det går inte att få ett fint fall på det. Så att upp med dem där de ska vara. Har de högre midja, då ska det vara runt naveln. Men de ska i alla
där
fall
sitta...
Där de sitter
bekvämt. Vanligtvis på höftbenen någonstans eller ovanför höftbenen.
Ja, precis. Och då ska de också sitta kvar där. När man släpper händerna liksom. Det ska inte vara liksom flera centimeter mellanrum. Om man inte har hängslen, men det är en helt annan sak. Men korrigerar man det och sen skräddar det är väldigt enkelt och billigt att ta in midjemåttet. Och så lägger man upp dem till önskad längd. Jag skulle rekommendera så mycket att de precis täcker strumporna. De når precis till skon. utan att väcka sig.
Man provar alltså i skor?
Det gör man alltid. Så de ska vara långa nog att täcka strumporna, men korta nog för att inte hålla på och bryta ner till.
Man kan också säga det att om byxan inte sitter bra i midjan, utan om byxan är lite för stor i midjan, då gör man i den här ordningen att man kniper alltså åt bak till eller i sidan så att den sitter bra, och samtidigt som man gör det eller som en skräddare eller en kompis gör det, så justerar man byxlängden.
Ja,
för
exakt.
Att om man inte gör det här momentet i midjan, då kommer den att hamna i fel höjd.
Precis, för då kommer den röra sig upp och ner hela tiden. Du drar upp den och sen så rör du dig och så åker den ner. Och det är också så här, undvik, det finns undantag, men undvik den här typen av kostymer med bälte. Jag tycker det är mycket snyggare med side adjusters, de här spännena som man har på varsin höft, där man ändå får lite till att dra åt som kan hålla det på plats. Men du ska egentligen inte behöva använda dem. Det ska bara vara liksom den där sista lilla.
Så har vi... Man kan grotta ner sig i millimeter och centimeter hur mycket som helst i kostymen. Men om vi ska ta... Den är i alla fall i mitt tycke näst viktigaste måttet. Det är ju... kavajärmens längd.
Ja.
Och där har vi då, där har vi det så att där ska man se skjortans manschett, men man ska inte se den för mycket.
Och precis. Där är lite smaksak tycker jag, hur mycket. Mm. Det kan vara 1 centimeter eller 2 centimeter, men
sen inte... börjar det bli lite mycket nästan. Ja,
och det är inte samma sak när du sträcker ut armen.
Nej.
För att räcka det efter någonting eller så här, då kommer det att, av naturliga skäl att inte vara exakt 2.
Prova alltid när du står med armar och ärmar ut med sidan.
Ja, avslappnat bara och låt dem falla ner. Och ett tips som man kan göra, det är att om man vill vara säker på att ärmlängden på kavajen ska funka till så många skjortor som möjligt, ta då skjortan i en längd där du kan knäppa den så att den stannar på roten av tummen, alltså precis där handleden går över till hand.
Ja.
Stannar den där, då kommer den, alla skjortor stanna där. Varpå man ser till att eventuellt korta 1,5 eller 1 centimeter. Eller ja, så är den perfekt. Eller längre ner.
Och var inte rädd heller för att korta skjortans ärm.
Absolut.
Om inte den sitter bra, för att du kan ha en kavajarm som sitter hur bra som helst, men är skjortans ärm för lång eller för kort, vilket inte alls är ovanligt.
Exakt.
Så blir det, då blir det pannkaka i alla
fall. Är den för kort så är det svårare. Det finns ju inte så mycket sömsmån direkt på.
Är den för lång är det enklare, då kan man sätta någon liten snodd eller någonting.
Ja, eller då kan man även be skräddaren korta den.
Ja, ja, absolut. Jag tänker om man är stressad.
Ja, ja, absolut. Det har jag gjort många gånger.
Men korta en skjorta med inga problem.
Nej.
Det gör man, eller inte man, men
nej,
en skräddare gör det
absolut.
I alla fall. Och det tycker jag man ska göra, absolut.
Det tipset med att ha den en knäpp, det är bara för att om man... Jag ska vara ärlig, jag gillar att ha mina... skjortmanschetter uppknäppta. Men det är också för att jag har ett ganska stort antal skjortor där jag vet i bakhuvudet att den skjortärmen är efter några tvättar lite kortare än vad den skjortärmen är. Mm. Så jag vet vilka kavajer i min garderob som funkar med vilka skjortor. Så att det inte blir den här, för att det kan ju tyckas märkligt när man har måttsydda eller till och med skräddarsydda kläder att alla inte har samma ärmlängd. Men det är för att om du måttsyr en kavaj, då påverkar alla mått även ärmmåttet. Så att om du gör axeln lite bredare, ja, då hamnar också ärmlängden.
Den hamnar någon ärmlängd.
Så det är inte bara att slänga in samma mått och tro att det blir, utan det kommer alltid vara lite, och det är lite charm också. Att...
Jag har ju 1 eller 2 kavajer som faktiskt har blivit lite för små.
Ja, fattar.
Och... lite för små över ryggen. Och det har ju gjort att även ärmen kryper upp.
Ja.
För den stramar ju och det blir hela proportionerna.
Framförallt axeln där,
ja,
tycker jag.
Det blir för tajt.
Ja, vart på gymmet.
Ja, någonting är det i alla fall som har...
Nej, men för det kan vara ganska stor skillnad tycker jag. Ja. Även på skjortor om man har något som är lite tajt. Att det bara, det liksom åker upp och en centimeter är ju mycket i sammanhanget.
Mm-hmm.
För det är ungefär så mycket som du kortar en kavajärm eller sådär om du skulle behöva det. Så att, men ett bra tips. Försök att hitta en lösning som funkar för så många plagg i garderoben som möjligt. För det är trist om man har en favoritskjorta och så är det liksom, nej men jag kan inte ha den här till någon annan än den kavajen liksom. Utan man vill liksom helst kunna kombinera det så mycket som möjligt.
Med de här tipsen så kommer ni komma långt.
Ja, det hoppas vi.
Och om ni inte knäpper den nedersta knappen, då kommer ni komma ännu längre.
Nej, gör inte det, snälla. Och ta bort alla såna här etiketter och dylikt som kan sitta på kavajärmen. Alltså, man kommer så otroligt långt med bara de här små detaljerna.
Jag såg en bild på en chefredaktör för en av landets största dagstidningar.
Mm.
Han har varit chefredaktör där kanske i 10 år eller någonting.
Ja.
Och han hade då kavajärmsetiketten kvar.
Shit.
Det är tråkigt när det blir så.
Ja, och det var faktiskt en av de här kyparna på Chevrolet som hade nedersta knappen knäppt på kavajen. Och jag menar, de gick ändå i kostym allihopa. Någonstans så är det ju bara där ett väldigt liksom ambitiöst...
Mm.
Sätt att klä sin personal idag. Mörkblå kostymer, vit skjorta, svarta skor. Jag menar, hur svårt ska... Då får man ju lära dem att så här ska den knäppas också.
Sa du då på fläckfri franska att jag hade precis halat fram 500 euro i dricks till dig, men sen så såg jag den här nedersta knappen. Och vet du vad jag gjorde då? Jo, jag stoppade tillbaks den här sedelbonten. För så här vill inte jag ha det.
Jag sa faktiskt inte så. Och det hade varit extremt oförskämt att göra det.
Du tycker det?
Ja, det tycker jag. Men ja,
det
jag
kan
tycker
vi kan skriva under på att det hade varit det faktiskt.
Men det hade varit snyggare och någonstans så tror jag även om den här personen hade vetat, förstår mig rätt liksom... Att det var snyggare så hade de också valt att göra det. Det var inte ett aktivt val. Utan det var bara någon form av logisk eller ologisk naturlig instinkt.
För så är det ju att de flesta människor, om man nu generaliserar, vilket alltid är lätt och tacksamt att göra, resonerar som så att nu ska jag vara strikt uppklädd och välklädd. Då ska jag knäppa alla knappar.
Precis.
För att motsatsen signalerar informalitet.
Ja.
Men så enkelt är det ju inte.
Ska vi bara dra jättesnabbt varför? För det är alltid bra när man säger en sån här sak att kunna backa upp det med att det faktiskt finns en logisk anledning till varför.
Även det handlar ju om balans och proportioner. Det blir så mycket snyggare. Och sen så har det historiska förklaringar också.
Framförallt med att de allra flesta bärarna och ur ett estetiskt perspektiv så vill man ju att att midjan ska vara den smalaste delen på kroppen. Alltså där timglaset, liksom mittpunkten på timglaset. Genom att knäppa bägge knapparna, då får man ju inte samma... Då går inte kavajen ut över höften.
Det blir inte samma effekt.
Och dessutom så är den inte gjord för att vara knäppt där. Utan den ska falla ut fritt ner över höften. Då får man den mest smickrande siluetten. Och också den mest bekväma passformen. För det är mer rörlighet i.
Så är det. Tidlösa tips och tricks.
Det är det faktiskt.
Tack för att ni har lyssnat.
Så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Hej så länge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.